tackar dig Fader, vi prisar dig. Vi tackar dig för den här dagen, Herre. Tack, Herre. Tack, Herre. Tack Jesus att du lever, att du är på tronen Jesus. Vi tackar dig. Du är Herre, du är konungarnas konung, herrarnas herre. Du är Herre över allting som kan nämnas, Herre. Det finns inget namn som är större än ditt namn Jesus. Och vi får prisa dig, vi får tacka dig den här dagen. Vi lovar dig och ärar dig Jesus. Tack att du möter med oss, Herre. Tack, Herre. Tack att du kommer just nu till alla som sitter där hemma vid dator och tv och telefon, Herre. Tack Jesus att din närvaro ska bara få vila över den här förmiddagen, Herre. Vi tackar dig, Herre. Tack att du kommer till varje hjärta. Och du vet precis var och en befinner sig just nu. Du vet precis hur veckan har varit, hur vandringen i livet har varit. Tack Jesus att där möter du upp, Herre. Därför att du är densamma igår och idag och evighet, Herre. Och du Jesus, du gick omkring här och du gjorde gott och du botade alla som var under djävulens våld. Tack att det är sant även den här förmiddagen, Herre. Tack att du är densamma, att du kliver runt Jesus i stugorna just nu Jesus. Och du rör vid våra hjärtan, Herre. Du rör vid varje hjärta. Halleluja. Tack att helande kraft är utgjuten den här morgonen. Tack att mirakelkraften finns där Jesus. Halleluja. Allt vad du letar efter, allt vad du längtar efter, det är bara att vi ska lita på dig. Att vi ska lyssna på dig och höra dig tala och ta emot ditt ord i våra hjärtan, Herre. Och jag ber dig utifrån den här dagen att ordet ska få bära frukt, Herre. 30-falt, 60-falt och 100-falt. I varenda lyssnare, Herre. I varenda en som kommer inom hörhåll i Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen, amen. Tack så mycket, kära lovsångare. Superbra. Underbart att få prisa Gud tillsammans. Vilken härlig dag. Och i det här läget så brukar man välkomna människorna i kyrkan här och vara tacksam för alla som har kommit hit. Och det, vi har några stycken här när vi gör den här sändningen. Men framförallt välkommen du som sitter där hemma. Du som sitter vid din dator, vid din telefon just nu. Och vet det att Jesus älskar dig. Hur läget än är, hur du än känner dig, så älskar Jesus dig. Och han vill möta med dig den här morgonen, den här förmiddagen. Och jag kommer tala väldigt enkelt, för jag kan inget annat. Så är det bara. David heter jag förresten. Det är det du behöver komma ihåg. David, okej, okay, here we go. Så har du en bibel där hemma, eller du har den i din telefon eller på något vis, så slå upp den just nu. Därför att vi är ett bibelns folk. Vi kommer alltid att vara det. Vi har varit det ända från att den här församlingen föddes. Så har vi Guds ord i centrum. Vi vet att Guds ord föder tro. Och tron griper tag i miraklet. Och Gud verkar genom sitt ord. Och han kommer göra det även den här förmiddagen. Så slå upp din bibel till Johannes evangelium. Kapitel 21. Och där ska vi hålla oss i princip hela dagen idag. Eller en stund i alla fall på förmiddagen. Men budskapet utgår ifrån det. Så jag ska läsa bara några versar i slutet på kapitel 20. Sen ska vi gå in i 21 här. Men du har det på samma sida. Så Johannes 20 och vers 30 börjar vi. Så står det så här. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Allting som är nedskrivet här i Johannes evangeliet, det syftar till att människor, att du och jag ska få tag i Jesus, vem han är, att han är den som skulle komma, att han är Messias, Guds mode, och han är offerlammet som blir slaktat för dig och mig. Allt det här är nedskrivet för att vi ska komma till tro på honom och för att vi genom tron ska ha liv i hans namn. Och du, min vän, du som sitter där hemma, du som kanske ännu inte har tagit emot Jesus, tro på Jesus, då får du liv. Då får du ta emot allt det som Gud har tänkt för ditt liv. Då kommer du in i Guds plan för ditt liv. Och det är det han vill, för han älskar dig så oerhört mycket. Han vill möta med dig precis där du är. Och han vill att du litar på honom. Han vill att du tror på honom. Tro är detsamma som att lita på. Att du litar på Jesus. Så ska du se att genom tron så får du liv. Genom att du tar emot Jesus och säger: Jesus, ja, jag tror att du dog på korset för mig. Och att du uppstod för mig. Att du dog för mina synder. Jesus, jag vänder mig från synden. Jag vänder mig till dig. Jag vänder om till dig. Gör mig till ditt barn. Så enkelt är det att få komma till Gud. Och genom tron så får du liv. Du får nytt liv. Du får överflödande liv. Du får evigt liv, säger Bibeln. Nu kanske vår en dag så är det så här att vi kommer alla att dö, va? Så är det. Det gäller för alla människor. Men därefter så får vi leva tillsammans med Jesus i evigheternas evighet. Det är fantastiskt. Vilket härligt budskap vi har här. Vi som har fått evangeliet till oss. Och allt det som sägs här idag är för att du ska få tro och ha liv i hans namn. I den här perioden som den här passagen beskriver i Johannes 21 som vi strax ska gå in i. Det är perioden mellan Jesu uppståndelse och hans himmelsfärd. Och det är precis egentligen i den perioden vi är just nu i kyrkoåret. Vi är mellan påsken och Kristi himmelfärd och pingsten och så vidare. Och då visar sig Jesus för sina lärjungar. Och precis på samma sätt som han visar sig för lärjungarna så vill han visa sig för dig. Han vill att din tro ska vara levande. Därför att vi har en levande Jesus som är uppstånden idag, som lever idag. Och han lever precis just nu och han är nära dig. Ja, men det där har jag aldrig mött, säger du kanske. Det där har jag aldrig ens tänkt på. Tänk om Gud ändå kunde tala till mig. Jag har mött många människor genom åren som har sagt så. Tänk om Gud ändå kunde tala till mig. Och jag har träffat både kristna och sådana som inte är kristna som säger samma sak. Tänk om Gud ändå kunde tala till mig. Då skulle jag tro. Då skulle det bli annorlunda. Då skulle jag göra si, då skulle jag göra så. Men min vän, det är så här att Gud har redan talat. Det finns ett kors. Det finns en grav som är tom. Jesus ligger inte kvar där. Han lever. Han har redan talat. Och sen har vi fått Bibeln. Denna fantastiska källa. Och den är inte främst en källa för kunskap som ska hamna i huvudet. Utan tro, det handlar om hjärtat. Det handlar om det som finns i huvudet många gånger. Att vi får ta emot det genom vår själ. Och så får det falla ner i hjärtat. För kristendom, det handlar om hjärtat. Att vi i vårt hjärta har vänt oss till Jesus. Ja, här kan man sno in sig länge. Men vi ska börja läsa nu då. Johannes 21, vers 1 och framåt. Så läser vi ett antal versar och så går vi igenom det lite grann. Johannes 21 och 1. Så står det så här. Sedan visar sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjön och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas som kallas tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem: jag går ut och fiskar. De andra sa: vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem: mina barn, har ni inget att äta? De svarade: nej. Han sa: kasta ut nätet på höger sida om båten så ska ni få. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra upp det för all fisken. Lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus: det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren drog han ytterplagget om sig, för han var inte klädd, och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. De var inte långt från land, omkring 100 meter. När de kom i land fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem: bär hit av fisken som ni fick nyss. Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem, kom och ät. Och ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså av fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått ifrån de döda. Okej, vi backar tillbaka. Vers 1 så talar det om att Jesus visar sig en gång till för lärjungarna. Och kanske du sitter där hemma också som du säger, som en man som jag fick be för ett tag sedan som sa, be för mig David, jag har försökt så många gånger. Jag har ramlat tillbaka hela tiden, jag bara faller, be för mig. Då vill Jesus hjälpa dig en gång till. En gång till kommer Jesus. En gång till. Och den här dagen så har jag bett för dig där hemma. Det här är din dag. Vem du än är och hur du än har det. Så kommer Jesus en gång till. Och så nämns det en plats här. Tiberias sjön som ligger nere i Israel. Som är också den galileiska sjön. Eller Genesarets sjö kan den också kallas. Och det markerar en brytpunkt för Johannes som har skrivit här i evangeliet. Det var där och då. Där hände det. Och precis på samma sätt vill Jesus möta dig. Kanske är där hemma du lyssnar. Du är vid diskbänken eller i soffan. Eller. Där hände det. Mitt i historien. Jesus kliver in i historien. Det har han alltid gjort och förändrat människors liv. Så ser vi i vers 2 så nämns de killarna som var med här då. Simon Petrus, Thomas, Nathanael och Zebedeus söner. Och så några andra lärjungar som var tillsammans står här. Och vilka var de? Och jag älskar Bibeln, jag älskar Nya Testamentet som talar om lite grann om det här folket, om de här killarna. Så här ser vi lite olika kategorier av personer som var med. De var väldigt olika. Simon Petrus, han var den här, vad ska vi kalla, pratkvarnen som tänker först och snackar sen. Så nu finns inte du här så att du kan liksom räcka upp din hand och vinka till mig. Men du kan ju vinka lite hemma vid tvn där om du känner igen dig. Kanske du gör det. Är du den som pratar först, tänker sen, då är du inkluderad. Jaha, sen har vi Thomas som kallas tvillingen. Och han är Thomas, om man läser, när man hittar honom i Nya Testamentet så verkar han vara lite mer analytisk, lite mer sådär klurig och kanske lite seg. För Jesus har ju förklarat många grejer för Thomas och de andra lärjungarna och så ställer Thomas en fråga på ett ställe, visa oss fadern. Och till och med Jesus säger, ja men hallå Thomas, jag har varit hos er så länge och har jag inte förklarat det här ordentligt. Så om du känner dig i den kategorin va, så kan ju du vinka lite hemma vid tvn. Vi kan alla vara lite i den kategorin, eller hur? Att vi behöver höra saker många gånger. Sån är jag. Jag behöver höra om och om igen. Och när vi hör saker förresten, om och om igen, då händer någonting. När vi hör Guds ord om och om igen, då föds det tro. Då föds någonting på insidan som reser sig upp. Och det har vi bett för. Har jag bett för att tron ska resa sig i ditt liv och gripa tag i ditt mirakel. Så vi ser Thomas som kanske är lite segare, lite mer analytisk finns där. Och sen har vi Nathanael från Kana i Galileen. Och på ett ställe så nämns Nathanael i början på Johannes evangeliet och så säger han när han hör om Jesus, kan något gott komma från Nasaret? Alltså Nathanael är troligtvis lite skeptisk, den mer skeptiska typen. Ja, det där litar jag inte på riktigt, det tror jag inte på. Så kanske du finns vid tvn där hemma vid datorn, är du lite skeptisk ibland? Du är inkluderad. För Nathanael fick vara med. Och sen har vi Zebedeus söner. Det är Jakob och Johannes som Jesus ger ett namn. Jesus kallar de här båda bröderna, Jakob och Johannes, till sig som sina lärjungar, som sina apostlar. Men han kallar dem någonting. Han kallar dem för Åskans söner. Man kan också översätta det, såg jag i folkbibeln här, med tumultet söner. Alltså det verkar som att det hände grejer kring Jakob och Johannes. Kanske de hade problem med humöret. Du kanske finns hemma. Någon gång har det runnit över. Kanske flera gånger, fler än en. Flera gånger per dag. Många gånger per dag. Du inkluderar. Jesus älskar dig. Och det här gänget, det talar om för mig att vi får alla vara med. Det är fantastiskt. Och nu är det så här att de här killarna, de började utifrån de här förutsättningarna. Men det slutade inte där. För Jesus, han verkar i sina lärjungars hjärtan. Precis som han verkar i ditt och mitt hjärta. Så han lämnar dem inte som de var. Utan han förändrar dem. Så det finns hopp om förändring. Det finns hopp om förändring för pratmakaren och för tvivlaren, den som är lite trög kanske, och för den skeptiske, eller för de som är åskans söner. Det finns hopp. Jesus vill ändra på dig från insidan. Han är fantastisk på det. Han är proffs på det. I alla fall så, det här gänget, det är efter uppståndelsen, han har dragit sig tillbaka till Galileen därför att det blev inte som man hade tänkt sig, det här med Jesus. Kanske du sitter där, det blev inte som du hade tänkt dig. Så kan livet bli ibland. Det blev inte som jag hade tänkt. Det hände en sak. Det var någonting som gick sönder, det kanske kom in sjukdom. Men då finns Jesus där för dig. Vem du än är. Även om inte det blev som du hade tänkt dig. Så Simon Petrus, som är ledartyp, säger i vers 3 att jag går ut och fiskar. Vi kör igång med vårt företagande igen här. Han var egenföretagare och fiskare. De andra följde med. Och de gick ut och steg i båten. Men den natten så fick de ingenting. Ingenting. Det här är yrkesmän, det här är proffs, de vet precis vad de gör, men de får ingenting. Kanske du sitter där, det känns som jag får ingenting. Ingenting. Vad händer då? Vers 4. Tidigt på morgonen så står Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och det här är ju precis när det ljusnar, högst troligtvis, så ser de en gestalt på stranden. De är ute i båten i sjön och så ser de någon som rör sig. Lärjungarna förstod inte att det var han. Och jag vill säga så här, jag vill påstå, Jesus är hos dig. Men ibland så ser vi honom inte. Ibland förstår vi inte hur nära han är. Att han finns där hos dig och mig. Om vi bara bläddrar ett blad kanske i Bibeln tillbaka, så ser vi en annan person i kapitel 20 som träffar på Jesus men förstår inte att det var han. I Johannes 20 så hittar vi Maria Magdalena som är på väg till Jesu grav. Och hon tar sig till graven, hon är modig. Och hon gråter och gråter och gråter. Och sen är det ett par änglar som säger det, varför gråter du, vers 13. Och så svarar hon ju att de har tagit min herre och jag vet inte var de har lagt honom. Vers 14, Johannes 20 och 14. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Det finns många människor som gråter så mycket att man missar Jesus. Jesus står bredvid dig. Han älskar dig. Han älskar dig så mycket. Så torka tårarna, min vän. Torka tårarna. Jesus finns hos dig just nu. Han älskar dig så mycket. Och så kallar Jesus Maria vid namn. Vers 16 så vände sig Jesus. Jesus sa till henne, Maria. Då vände hon sig om och säger till honom, Rabboni. Jesus kallar dig vid namn. Du är inte bara en i mängden. Du är inte bara en i högen. Jesus kallar dig vid namn. Jesus står på stranden. Många gånger så har också församlingen, har också kyrkan inte sett honom, har inte förstått att han står där, att han är nära. Mitt i smärtan, mitt i kanske i sorgen, mitt i tumultet, mitt i problemen. Men Jesus står där. Och så säger han i vers 5. Jesus sa till dem, nu är vi i kapitel 21 igen. Ja. Jesus säger till dem i vers 5. Mina barn, har ni inget att äta? De svarade nej. Det är så intressant att se vad han säger. Han säger mina barn. Hur gamla vi än är, hur länge än vi har gått med Gud, vilka titlar vi än har lyckats att få, så säger Jesus ändå, min son, min dotter, mitt barn, säger Jesus. Har ni något att äta? Har ni inget att äta? Han bryr sig. Jesus bryr sig. Tycker du att ingen annan bryr sig, så vill jag säga Jesus bryr sig. Han älskar dig så otroligt mycket. Han bryr sig. Han vill se till att du har att äta. Och Bibeln säger vad människan i första hand ska leva av. Jo, det är Guds ord. Jesus säger det till Satan när han blir frestad i Matteus kapitel 4. Att människan ska inte leva bara av bröd, utan ska leva av allt som kommer ut ur Guds mun. Det vill säga ut av Guds ord. Så det är det första som du och jag behöver lära oss, att vi behöver leva av Guds ord. Vi behöver ta in Guds ord, därför att Jesus själv är ordet. Han är det levande brödet från himlen som vi får äta utav. Mina barn, har ni inget att äta? De säger nej. Vers 6, han sa, kasta ut nätet på höger sida om båten så ska ni få. De kastade ut nätet och nu orkar de inte dra upp det för all fisken. Det här är väldigt intressant. Här säger Jesus till de här yrkesmännen att byta sida på båten när de ska kasta ut nätet. Okej, vi har proffsfiskare här. Inte sådana som jag och mina pojkar när vi är ute i en båt. Det är inte alltid det går så bra. Men det är bra att man inte har så mycket hår kanske. För det flyger drag och krokar åt alla håll och så här. Va? Men här har vi proffsen. Proffsen är ute och Jesus säger kasta ut nätet på andra sidan båten. Det kanske, för de här killarna egentligen så är det helt knäppt, det är helt knasigt. Vadå byta sida liksom, vad har det för betydelse här? Okej då. Fast de har varit med förr, därför att de har varit med om en liknande situation med Jesus tidigare. När de möter honom vid en av de första tillfällena. Och så tjafsar Petrus emot, alltså pratmakaren. Säger, ja, jag vet inte hur det ska gå, men på ditt ord så kastar jag ut nätet. Och så har de värsta fiskafänget, och det kan du läsa om i Lukas kapitel 5 en annan gång. Men nu byter de sida och så kastar de ut nätet och nu orkar de inte dra upp det för all fisken. Och precis det säger Jesus till dig och mig idag. Ge inte upp. Kasta ut nätet igen. Vad nu det här nätet än symboliserar, det kanske är en relation som är, alltså, där har du det jobbigt. Fortsätt. Ge inte upp, min vän. Ge inte upp. Det kan vara andra situationer, det kan vara en sjukdomssituation. Ge inte upp. Kasta ut nätet igen. Res dig upp. Res dig upp. Jesus älskar dig. Han är med dig. Vers 7. Ja, innan förresten. Innan vi går till vers 7 så kommer jag att tänka på en sak här. När det gäller det här med att kasta ut nätet igen. Det finns saker som ligger i djupet. Som Gud inte vill att hans folk ska missa. Kasta ut nätet igen. Kasta ut nätet igen. Missa inte vad Gud har lagt i djupet. Ja, men Gud kanske har väl signat dig och du är nöjd och glad. Ja, det är underbart. Men Gud vill att du ska kasta ut nätet i djupet och inte missa det Gud har lagt i djupet. Det finns en skatt. Det finns ett fiskafänge. Det finns någonting på djupet som Guds folk många gånger missar därför att vi inte orkar, därför att vi inte kanske ids lägga ut på djupet igen. Kasta ut nätet igen. Det finns mycket som är lämnat därför att inte någon har kastat ut. Ska vi vara de som kastar ut? Ja, vi ska vara de som kastar ut på djupet. Yes, jag gillar respons och så här, va? Men du får vinka lite vid tvn. Ska du vara en som kastar ut? Amen. Jag ska kasta ut nätet imorgon. Nu imorgon är det måndag, då kastar vi ut nätet. På tisdag kastar vi ut nätet. You never know. Gud har väl signelser i djupet. Det är precis som i en story i det gamla testamentet när profeten säger till en kung där att nu ska du slå med pilarna på marken och så ska du skjuta en segerpil mot arameerna, mot fienden. Och den här kungen, han slår 3 gånger och så skjuter han iväg pilen och det blir en segerpil, säger profeten. Men du slog för 2 gånger, för du hade du slått fler gånger så hade det blivit ännu mer stryk på fienden. Men vi ska vara dem, vänner, som kastar ut nätet i djupet. Det betyder att man söker Gud till dess att man finner. Till dess att du får tag på svaret. Till dess att du bryter igenom. Därför att Gud är inte en McDonalds-gud som vi liksom nonchalant seglar förbi. Utan han vill att vi följer honom och att vi lyssnar på honom. Det är upp till oss att följa honom. Okej, vi går vidare. Vers 7. Lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. Och vi kan stanna där. Lärjungen som Jesus älskade. Wow. Lärjungen som Jesus älskade. Vi får vara den lärjungen allihop som Jesus älskade. Vi är inte i första hand hans arbetare. Även att vi utför arbete. Även att vi jobbar för Gud. För det är någonting som kommer inifrån som vi vill göra när vi har mött honom. Då vill vi gå med det. Då vill vi tjäna honom. Men först och främst får vi vara den lärjungen som Jesus älskade. Som Jesus älskar. Då säger han till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren drog han ytterplagget om sig, för han var inte klädd, och kastade sig i sjön. Och jag bara gillar Petrus. Jag bara gillar hans attityd, hur han slänger sig på. Jag vill inte missa det här. Så många som har missat. Men Petrus hade bevarat den här hungern, i alla fall. Även att han hade misslyckats, även att han bara några kapitel tillbaka har förnekat Jesus, så är han ändå den som hoppar i sjön först. Det där är Herren. Låt oss vara rädda om den attityden. När vi får tag på någonting från Gud, låt oss vara som Petrus. Hopp i sjön. Hopp i sjön bara. Halleluja. Vers 8. De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. De var inte långt från land, omkring 100 meter. När de kom i land fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. Vi stannar där lite grann. Här släpar man in den stora fångsten och så kommer man fram emot land. Och vi kommer ihåg vem som var först. Petrus hade ju ledningen. Och vem får se den här kolelden allra först? Jo, det är Petrus. Och läser man i fotnoterna här i folkbibeln så ser man att den här kolelden nämns bara på ett ställe till i det nya testamentet. Och det är situationen när Petrus förnekar Jesus. Och som är det största misslyckandet i hans liv. Och så ser han koleld igen. Koleld. Okej, vi har med oss detta. Petrus kommer upp och ser kolelden. Så läser vi vidare. Vers 10. Jesus sa till dem, bär hit av fisken som ni fick nyss. Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast de var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem, kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått från de döda. Så får de sitta ner och äta frukost med Jesus. Vilken frukost, fantastiskt. Men så kommer vi ihåg Petrus. Så sitter han där och så tittar han på elden. Koleld igen. Och kanske det är så här att du har en erfarenhet av en koleld i ditt liv. Ett misslyckande. Nu kanske Jesus för dig fram igen. Precis som Petrus. Koleld. Vad ska hända nu? Och vid den här kolelden så kommer vi till vers 15. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarar: ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: för mina lam på bete. För andra gången frågar han: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: var en herde för mina får. För tredje gången frågar han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Han svarade: herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. Här är Petrus i samma situation vid en koleld där han har varit tidigare. Där han har fått frågan av en tjänsteflicka och några soldater om han känner Jesus. Han har förnekat honom. Han har sagt: nej, jag har ingenting med den här mannen att göra. Tre gånger om. Men tre gånger om så ställer Jesus frågan till Petrus om han älskar honom. Och Petrus han blir lite knäckt här, men han utgjuter sitt hjärta för Jesus och säger: ja Jesus, du vet att jag har dig kär. Två gånger säger Petrus: du vet att jag har dig kär. Tredje gången så säger han: herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och kanske det är så i ditt liv att du förs också tillbaka, att du får ta en fight igen och du känner igen den här kolelden. Men då vill jag att du ska veta den här dagen att Jesus är med dig i den fighten och du ska få gå segrande igenom den kampen igen. För så är det ibland att man får gå en runda med en sak och så kommer man upp mot den där motståndaren där man tidigare har ramlat, där man tidigare har fallit, men så får man komma igenom. Det är underbart att få komma igenom tillsammans med Jesus. Och det fick Petrus göra. Han fick bli upprättad. Och han fick också ett uppdrag. För upprättelse, det handlar inte bara om att du blir upprättad. Du får bli välsignad. Och det är underbart i sig självt. Men med upprättelse så kommer det ett uppdrag. Petrus fick ett uppdrag. Då är det riktig upprättelse. Upprättelse blir ett uppdrag. Och vad är uppdraget? Jo, Jesus säger till Petrus i vers 15 och 16 och 17 att för mina lam på bete. Var en herde för mina får och för mina får på bete. Det var Petrus uppdrag att ta hand om församlingen, att ta hand om människor. Och det är detsamma för dig och mig. Så fort vi kommer till Jesus och vi får upprättelse så får vi uppdraget samtidigt. Och det är inte baserat på gamla kvalifikationer utan det är baserat på vad Jesus säger. Uppdraget är baserat på vad Jesus har sagt. Det är Jesus som väljer ut oss. Vi har inte valt oss själva. Han har valt oss. Visst är det fantastiskt, vi får vara med varenda en. Pratmakaren, tvivlaren och skeptiken eller Oskans söner, tumultets barn. Alla får vara med, alla får ett uppdrag. Uppdraget är människor. Uppdraget är att ta hand om människor. Och på det sättet så uttrycks kärleken till Jesus. Alltså Jesus ger ju Petrus ett sätt att uttrycka kärleken till honom. Ja, älskar du mig? Ja, det gör jag. För mina lamm på bete. Ett sätt för Petrus att uttrycka kärleken till Jesus. Genom att visa kärlek till andra människor. Jesus väljer kanske de som inte någon annan väljer. Det är typiskt Gud. Han älskar att välja det som världen föraktar. Han älskar att ta det lilla, det som ingenting är, det som ingen tror på. Jesus älskar att ta en sån person. Han ser till hjärtat. Han tittar inte på utsidan i första hand. Han tittar på insidan. Och med upprättelsen så kommer uppdraget. Låt oss inte glömma bort uppdraget. Uppdraget, andra människor. Just i de här coronatiderna så kan vi tycka, hur ska vi göra då? Ja, men då kan man lyfta telefonluren och man kan chatta på nätet. Och du kan chatta just nu om du sitter där hemma och du känner, här rör upp någonting. Då kan du chatta med oss här, mitt i mötet faktiskt. Och under tiden du lyssnar så vill Jesus möta med dig och han vill ge dig ett uppdrag. Uppdraget, din granne. Eller din släkting, din vän som du inte har ringt på många år. Du kan uttrycka din kärlek till Jesus genom att sträcka dig ut. Genom att hjälpa någon, genom att kanske åka och handla åt någon. Eller se till att de får medicinen som de ska ha. Det finns massor med sätt som vi kan uttrycka kärleken till Jesus. För vi har alla ett uppdrag och alla behövs. Det här har blivit mer och mer klart för mig, ju äldre man blir, att det här som vi gör, det är teamwork. Precis som här nu när vi skickar ut Guds ord här på morgonen så är det är ett stort teamwork. Det finns ett härligt team här som med tekniker och musiker som jobbar jättemycket kring de här sändningarna. Men det är teamwork och vi är tillsammans. Och det är guld att få vara del av ett team. Det är fantastiskt. Så med uppdraget så sätts du också in i ett team därför att du hör hemma. De här personerna här som hade lite brok i bakgrunden, de fick höra hemma i det som sen blev församlingen. De fick sitt hem där. De fick höra hemma där. Du får höra hemma här. När det här med corona är över ska du bara veta att här kan du få höra hemma. Här kan du få hitta din väg med Jesus fram i ditt liv. Därför att han ger dig ett uppdrag. Och så talar Jesus lite grann vidare med Petrus. Och säger han så här. Jag säger dig sanningen. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Följ mig. Och det är det Jesus säger till oss allihop idag. Följ mig. Och det får vi göra hela livet, så får vi följa. För att vi kan hamna lätt i det att vi ska prestera, vi ska göra si och vi ska göra så. Det finns saker vi måste göra, men framförallt så måste vi vara följare. Då slappnar vi av när vi är följare till Jesus, när vi läser hans ord, vi ber och vi är tillsammans och så följer vi Jesus. Och under tiden så jobbar han med oss. Precis som han jobbade med de här lärjungarna, de här killarna. Därför att han lämnade dem inte som de var. När man ser Petrus i början av hans liv, i början när man läser evangelierna så ser man en Petrus. Men läser du Petrus, första andra Petrus brev, så ser du en gammal man, en förändrad person med ett mjukt hjärta och stor kärlek. Och Jesus har riktigt verkat i hans liv. Och vi ser Johannes han skriver jättemycket om Guds kärlek och så vidare. Åskans son, tumult. Guds barn har blivit helt förändrad, förvandlad av den Jesus. Och vi ser skeptiken Natanael som så småningom då enligt traditionen blir en missionär. En som blir utsänd. Och så med Thomas, analytiken som var lite seg kanske, blir den apostel och missionär som åker troligen allra längst av allihopa, ända till Indien. Därför att han hade fått möta Jesus och fått bli en följare. Precis på samma sätt får du och jag vara följare. Vi får följa Jesus. Den här veckan ska vi vara följare, vänner. Låt oss lyssna efter hans röst. Vers 20. Petrus vände sig om och såg att lärjungen som Jesus älskade följde efter. Han som vid måltiden hade lutat sig mot Jesu bröst och frågat: Herre, vem är det som ska förråda dig? När Jesus såg honom frågade han Jesus: Herre, hur blir det med honom? Jesus svarar, vers 22. Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig. Precis på samma sätt kan vi ibland reagera. Ja, men han då? Ja, men hon då? De behöver höra det här. De behöver bli följare. Ja, men Jesus säger till dig just nu: du behöver bli en följare. Följ du mig. Följ du mig. Halleluja. Underbart att få vara och få bli en följare. Därför att det kan hända allt möjligt med andra. Det kan hända allt möjligt, men det viktiga är att du följer Jesus. Du lyssnar efter Jesus. Inte på något individualistiskt knasigt sätt, för det är för att vi är insatta i en gemenskap. Men vi ska inte jämföra oss på ett felaktigt sätt med andra, utan vi ska vara följare. Du har ditt lopp att löpa. Följ Jesus och uttryck din kärlek till honom genom att välsigna andra människor, genom att hjälpa andra människor. Följ du mig, säger Jesus till Petrus. Och det slutar på vers 22. Vi läser 23. Vi går snart inför landning här, men inte riktigt än. Så spreds ryktet bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till honom att han inte skulle dö, utan: om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Vet ni vad? En dag så kommer Jesus tillbaka. Han kommer. Vad de än säger, vad en skeptiker än säger, så kommer han tillbaka en dag. Och tills dess så ska vi följa honom. Tills dess så ska vi göra det Jesus vill att vi ska göra. Och vad gör han? Jo, han bygger sin församling. Det kommer han alltid att göra i alla tider. Hur det än ser ut så kommer han att bygga församling. Och han kallar dig och mig in i det. Att bygga församling. Var med och göra det som Jesus gör. Bygga församling. Om det är någonting som är rätt att göra, så är det att göra det Jesus gör. Och det är att bygga församling till dess att han kommer. Han bygger sin församling. Och hur gör han det? Jo, genom levande stenar. Genom dig och mig. Genom en stor mosaik av gåvor som tillsammans passar in i hans plan. Du passar in i Guds plan. Och du behöver en tillhörighet. Och nu när det här med corona kommer att vara över, då ska du, min vän där ute, du ska söka dig till en församlingsgemenskap, därför att du behöver det. Och du behöver inlämmas i en församling och vara med och bygga. Och byggas upp själv och vara med att bygga upp andra människor. Tills Jesus kommer. Vi fortsätter att läsa. Vers 24. Det är den lärjungen som vittnar om detta och har skrivit detta, och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Jesus gjorde också mycket annat, men om varje händelse skulle skrivas ner så tror jag inte ens hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. Här är Johannes vittnesbörd. Och det här vittnesbördet står här, det är sant. Och sen gjorde Jesus mycket annat som inte ens hela världen skulle rymmas av de böckerna om man då skulle skriva. Och precis så är det. Det är ditt livs och mitt livs historia, det blir som en bok. Det blir som ett vittnesbörd. Vad ska det stå i den boken? Är frågan. Ja, det är upp till dig och mig. Gud respekterar val, Gud respekterar beslut. Första beslutet är att följa Jesus och ge sitt hjärta till honom. Men sen är det att vi fortsätter och följer honom. Så mer och mer får skrivas i den här boken om ditt liv, om mitt liv. Det är massa spännande böcker som ska skrivas i den här tiden. Tänk att vi får leva. Tänk att vi får vara med just nu. Jag är så tacksam till Gud att vi får vara med. Okej, det är tuffa tider. Ja, det händer massa saker som inte alls är trevligt. Men vi har fått ett namn som är över alla namn. Vi har fått bli inlemmade i en församling, i hans kropp. Och samtidigt då så skrivs det en massa livshistorier, en massa spännande berättelser om en massa följare till Jesus som är precis som honom, som går runt och gör precis som Jesus hade gjort. Därför att vi är hans händer, vi är hans fötter. Om inte vi går, vem ska då gå? Om inte du går, vem ska då gå? Om inte du säger någonting, vem ska då göra det? Kanske någon annan, men inte säkert, därför att du har en unik uppgift. Och den ska vi vara trogen emot. Den ska jag vara trogen emot, den ska du vara trogen emot. Jesus har en uppgift för dig. Och jag bara upplever just nu hur Gud kallar på dig. Det finns någon speciellt där ute som Gud kallar på. Gud kallar på dig. Du hör min röst just nu och jag vet att det här rör vid dig just nu. Gud kallar på dig. Han kallar på dig. Du har känt det i din ungdom. Precis som Petrus så upplever du att jag har missat. Men Gud kallar på dig. Gud kallar dig igen. Han kallar dig igen. Och du känner den här känslan koleld. Och nej, jag misslyckas. Jag förnekar det. Nej, men den här kolelden handlar om du får sitta där med Jesus och så får han ställa de där frågorna. Älskar du mig? Älskar du mig? Jag känner att Gud rör vid någon speciellt där ute just nu. Gud kallar dig. Han kallar på dig. Han kallar dig ut ur mörker. Ut ur betryck. Han kallar någon ut ur missbruk. Ingen vet det, men du har tagit till saker som du inte har talat om för någon. Du finns där, du hör mig just nu. Jesus kallar dig. Jesus kallar dig. Han kallar dig ut ur mörkret. Han står där på stranden. Du kanske till och med har svårt att se att det är han. Han kallar på dig. Han kallar på dig. Jesus kallar på dig just nu. Jesus kallar dig. Därför att du behövs. Han kallar dig inte utifrån dina egna kvalifikationer. Vad du tror om dig själv. Vad andra säger om dig själv. Utan han tror på dig. Han har en väg för dig. Han har en plats för dig. Du behöver kliva ut. Du behöver ta ett kliv. Precis som Petrus gjorde. Han hoppade ur båten. Plumsade i vattnet. Precis där behöver du ta ett steg också. Vad ska andra säga? Vad ska andra tycka? Det har Jesus redan klätt av i det här kapitlet. Han har redan liksom dissat den ursäkten, för det håller inte, utan vad andra säger om den saken, det spelar ingen roll, därför att du ska följa Jesus. Kan jag be lovsångarna och komma upp. Vi ska fortsätta en liten stund till här. Jag har inte talat så jättelänge, någon tycker det är jättelänge, men det är inte så hemskt länge. Men Jesus rör vid människor, jag bara upplever det just nu. Han kallar dig. Han kallar på dig. Först och främst vill han ha ditt hjärta. Först och främst vill han att du böjer dig för honom. För han älskar dig. Och sen så vill han laga det som har gått sönder, det som har blivit trasigt. Och så vill han att du ska följa honom. Följa honom. Kan bara spela lite där, Rickard. Halleluja, Jesus. Vi ber tillsammans en liten stund här. Sen är vi i det här budskapet. Jesus kallar på dig. Jesus kallar på dig. Han kallar på dig. Vem du än är, pratmakan, tvivlaren, skeptiken, killen eller tjejen med problem med humöret, Jesus kallar på dig. Han vill ha ditt hjärta. Han står där på stranden. Du behöver öppna ögonen, för han finns där. Han är dig nära. Bibeln säger att ordet är dig nära. Jesus är ordet. Han har redan talat till dig. Det finns ett kors. Det finns en tom grav. Det finns en bok. Bibeln. Han har talat massor till dig. Du och jag behöver öppna våra ögon och öron och se att Jesus står där på stranden. Han vill ge dig att äta. Han vill ge dig sig själv, livets bröd. Han vill ge dig att äta. Han vill att du ska kasta ut nätet igen. Om du är på väg att ge upp på något område, så vill han. Han säger till dig, kasta ut nätet igen. Igen. Idag. Kasta ut nätet. Kasta ut nätet, min vän. Ska du se. Bevara iven som Petrus hade. Han plumsade i vattnet. Han bevarade den här kärleken trots misslyckanden. Och alla hade sett hans misslyckande också. Så hoppar han i vattnet och springer mot land. Han möter den kolelden. Den där erfarenheten som sved. Men han fick upprättelse igen. Han blev upprättad igen. Han fick frågan om han älskade Jesus. Och han utgjöt sitt hjärta 3 gånger. Och sa att han älskar honom. Han får också med upprättelsen ett uppdrag. Att vara en herde. Att vara en som tar hand om människor. Tar in människor. Halleluja. Han fick också böja sin egen vilja. Under Guds vilja. Och det får du och jag göra. Vi får böja vår vilja. Vi får ge den till Gud. Fick Petrus göra. Och så fick han bli en följare. Följare till Jesus. Och man kan vara avslappnad mitt i kampen, mitt i det svåra, kan man ändå slappna av om man är en följare, för man vet att jag följer mästaren, jag följer lammet, för att helst lammet går. Behöver inte bry oss om andra, hur blir det med han eller hon eller den eller det. Nej, vi får följa. Vi får hjälpa till att bygga. Hjälpa till att bygga Guds församling. Och då skrivs det en bok. Då skrivs det ett vittnesbörd. En spännande bok. Bara du och jag kan påverka genom våra val vad som ska stå i den där boken. Vi tar den här stunden, den här dagen, och bestämmer oss att det här ska bli en spännande bok. Det ska bli en bok där vi följer Jesus. Halleluja. Nu ber vi tillsammans. Herre, jag tackar dig för var och en som har hört ditt ord den här morgonen. Tackar dig, Herre. Tackar dig för ditt ord. Det bär inte bojor, utan det ger frihet, Herre. Tack för frihet. För han som sitter fast i missbruk av något slag. Tack för helande och hälsa. Just nu i Jesu Kristi namn så talar vi hälsa och läkedom in i en verkande rygg. I Jesu namn. In i en axel som har låst sig. I Jesu Kristi namn. Jag vill bara säga det. Om du sitter där hemma och du har smärta i din kropp, ställ dig upp just nu. Och så lägger du handen på det stället där du har ont. Bara lyssna på vad jag säger. Det här är väldigt enkelt. Det är busenkelt. Vi har gjort det massor med gånger. Ställ dig upp där du står där hemma. Lägg handen där du har ont. Om det är smärta i nacken, så lägger du handen där bara. Ska vi strax be. Jag har ont i ryggen, så lägger du handen där. Har du ont i höften, så lägger du handen där. Väldigt enkelt, ställ dig upp just nu. Så förlöser vi Guds kraft just nu i Jesu namn. Så talar vi helande och läkedom och hälsa. Och vi näpsar all form av smärta just nu i namnet Jesus. Just nu, var botad, var fri från din plåga. I Jesu namn, var fri, var hel. Var botad i Jesu Kristi namn. Bara tala helande till relationer just nu. Bara tala helande in i den här relationen där det svider. själslig smärta är inte mätbart. Man kan aldrig mäta smärta. Men det kan göra ont, precis så ont som det gör om man fysiskt gör sig illa, så kan det göra ont i själen. Och jag bara talar läkedom och hälsa in i trasiga själar just nu, trasiga relationer. I Jesu Kristi namn, tack för läkedom, Herre. Tack för läkedom, Herre. Tack Jesus. Thank you Jesus. Och just nu när du står, nu har du fått förbön, så rör du på den där armen. Du böjer på den där ryggen. Gör det du tidigare inte kunde göra eller hade problem att göra eller hade ont. Böj på det där knät. Rör på dig, min vän. Guds kraft är verklig. Jesus är en levande Jesus. Han rör på dig där. Och sen så rapporterar du det. Så hör du av dig till oss. För att vi vill höra vad Jesus gör. För att det är han som gör det. Det är ingen människa som gör det. Det är bara han som gör det. För att han är densamme. Jesus, vi prisar dig för den här stunden, Herre. Vi tackar dig. Vi tackar dig, Herre. Vi tackar dig, Herre. Vi tackar dig, Herre, just nu. Salamakana lamakata. Vi lovar dig och välsignar dig. Du är den högste. Du är den levande, Jesus. Vi prisar dig. Tack att du bygger din församling, Jesus. Och dödsrikets portar kan inte vara den övermäktiga. Tack att du bygger din församling. Du väljer det som ingen annan väljer, Jesus, många gånger. Ja, så gör du någonting underbart, Herre. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack för ditt ord, Herre. Ditt ord som är ande och liv, Herre. Att det har fått gå ut den här dagen, Herre. Och vi förbjuder tjuven och stjäla något enda av de Guds ord som har gått ut den här dagen. Jesu namn. Den här ska få bära frukt. Och ingen av dem du Gud ger oss ska gå förlorad. I Jesu namn. Precis som det här nätet med 153 fiskar gick icke sönder. I Jesu namn talar vi ut. Ingen av dem som du gett oss, Fader, ska gå förlorad. Inte en enda. I Jesu namn. I Jesu namn. Alla får följa med in till stranden. Allihopa. Vi bärgar en ända hem till himlen en gång. Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Ska vi fortsätta prisa Jesus med en sång här, så kommer snart också Jörgen och ger dig lite information. Och du får vara mycket välsignad. Och kom ihåg att Jesus älskar dig. Precis vem du än är. Han älskar dig så mycket. Hör av dig till oss. Gud välsigne. Varsågod Rickard.
Så länge hjärtat slår vill jag prisa dig. Jag vill lära dig. Så länge jag lever var helst du mig leder. Följa dig så länge.